إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Och vi ska idag, biidhnillahi, börja tala om domedagens stora tecken. Och jag vill lägga till att vi har inte gått igenom alla små tecken. Det finns otroligt många tecken för domedagen. Och att leta fram alla autentiska tar lite tid. Så vi kanske kommer komplettera med en bonuslektion någon gång i framtiden. Men nu börjar vi med domedagens stora tecken. Tayyib. Första punkten idag är: i vilken ordning kommer de? De är 10 stycken. I vilken ordning kommer dessa 10 stycken tecken att komma? Det finns inget klart och tydligt bevis på i vilken ordning de kommer. Tayyib, dessa 10. Vissa av dem förstår man i vilken ordning de kommer att komma. Men andra vet vi inte. Och vi ska förklara detta nu, inshallah ta'ala. Det har berättats i en hadith av Hudayfa ibn Usaid al-Ghafari radiyallahu anhu. Han sa: profeten sallallahu alaihi wasallam kom till oss när vi satt och lärde oss om religionen. Och så sa han: vad är det som ni pratar om? Vad talar ni om? Och då så sa de: vi talar om domedagen, om stunden. Han sa: den kommer inte att infalla förrän ni ser 10 stycken tecken. Domedagen infaller inte förrän ni ser 10 stycken tecken. Och han nämnde ad-dukhan, röken, ad-dajjal, den enögde lögnaren, ad-daba, djuret, och tolu'u shams min maghribiha, och att solen ska gå upp från väst, och nuzulu Isa bin Maryam, och att Isa kommer att sändas ner alayhi salam, och ya'juj wa ma'juj, och 3 stycken jordbävningar, alltså där jorden kommer att öppna sig, en i öst, en i väst och en på den arabiska halvön. Och det sista av dessa tecken, en eld som kommer ut från Yemen som kommer att samla folk på platsen där de kommer att återuppstå. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så den nämner 10 stycken tecken. Och 3 av dem är de här jordbävningarna som då får marken att öppna sig. En annan hadith som också berättas i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där så sa han att Allah sände bud alayhi salatu wassalam. Han sa: skynda er att göra goda gärningar innan 6 saker. Innan det solen går upp från väst. Innan ad-dukhan, röken, och ad-dajjal, och djuret. Au khasata ahadikum au amra al-aama. Naam. Eller vad som berör den enskilde personen. Eller vad som kommer drabba alla. Så det finns hadither, många andra också, där de nämns i en helt annan ordning. Så man vet egentligen inte vilken ordning de kommer. Men det kan man förstå genom andra hadither. Som till exempel hadithen som vi kommer att nämna senare om Dajjal. Att först är det Mahdi. Mahdi finns redan när Dajjal kommer. Och Mahdi är egentligen inte från de 10 stora tecknena. Men han är precis innan. Så därför kommer han att nämnas. Och vi kommer att tala om honom idag. Mahdi. Och sen då Dajjal. Och sen Isa. Mahdi kommer strida med Isa mot Ad-Dajjal. Och sen Ya'juj wa Ma'juj. De här fyra vet vi ordningen på. Okej? Okay? Sen de andra vet vi inte ordningen på. Men en lärd man som heter At-Tibi, som citeras i Fathul Bari, han säger att domedagens tecken tyder på att domedagen är nära. Antingen tyder tecknena på att den är ganska nära, eller att den har infallit, kan man säga. Alltså när de sista tecknena kommer, då är domedagen så gott som här. Och vad gäller den första kategorin, att den är väldigt nära, så tillhör denna kategori Ad-Dajjal, att Isa kommer tillbaka, och Ya'juj wa Ma'juj, och jordbävningarna. Och från den andra kategorin, röken, att solen går upp från väst, djuret och elden som kommer att samla folk. Okej? Okay? Och det här är en väldigt bra uppdelning av dessa tecken. För att när de första tecknena kommer, det här med Dajjal och Ya'juj wa Ma'juj, då får folk se en tankeställare så att de kan komma tillbaka till religionen och göra toba. Eller hur? Till skillnad från när de stora, riktigt stora tecknena kommer, som att solen går upp från väst, då stängs dörren till toba. Då kan man inte längre bli muslim. Man kan inte längre ångra sig för sina synder. Det kommer inte att accepteras. Och samma sak när Daba, när djuret kommer, då kommer han att märka de troende och de otroende. Och då kan man inte heller ångra sig. Så logiskt sett så måste dessa tecken komma efter Isa och Dajjal och så vidare. Taib. En till punkt. Och det är att när dessa tecknen börjar, när dessa 10 tecken infaller, så kommer de att följa efter varandra. Det kommer att ske oavbrutet då. De kommer att komma den ena efter den andra. Eller ibland kanske till och med tillsammans. Och det har sagts i en hadith som berättas av Tabarani i Al-Awsat från Abi Huraira radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Khuruj al-ayat ba'daha ala atharin ala athari ba'd yatatabanna kama tataba' al-kharz min an-nizam aw an-nizam." Han sa här i den här hadithen och en liknande hadith att när dessa tecken infaller så kommer de att ske efter varandra, så som pärlorna på ett halsband. Och i en annan hadith: pärlorna faller av om du liksom klipper sönder ett halsband. Den ena faller efter den andra. Och så kommer det då vara med domedagens tecken. När Dajjal kommer, automatiskt direkt efter kommer Isa. Automatiskt samtidigt kommer senare Ya'juj wa Ma'juj. Och så vidare. Nu talar vi om det första av dessa tecken, och det är Al-Mahdi. Och det är inshallah ta'ala dagens lektion. Al-Mahdi är en man, människa, muslim från Ahl Sunna, som kommer i slutet av denna jord. Han är från Ahlul Bayt, från profetens familj alayhi salatu wassalam. Allah kommer att ge seger till religionen med denna man. Han kommer att styra muslimerna i 7 år och fylla jorden med rättvisa, med lika mycket rättvisa som den tidigare var fylld med orättvisa. Och folket kommer att njuta och fröjdas under hans tid, så som de aldrig tidigare har njutit. Jorden kommer att växa, det kommer att regna, och han kommer att ge rikedomar och pengar utan att räkna. Utan att bry sig om hur mycket han ger. Ibn Kathir säger: under hans tid kommer det bli mycket thimar. Alltså frukterna kommer att vara många. Och zuru' ghazira. Du kommer att växa otroligt mycket. Skördar, åkrar. Wal-malu wafir. Det kommer vara pengar i överflöd. Wal-sultanu qahir. Det kommer vara ett mäktigt styre. Wal-dinu qa'im. Och religionen kommer också att vara stark och etablerad. Wal-aduwu ragim. Och fienden kommer att vara låg. Wal-khayru fi ayamihi da'im. Och det goda kommer vara bestående under hans tid. Detta nämner Ibn Kathir i An-Nihaya. Hans namn och hur han ser ut. Den här mannen har samma namn som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och samma namn som profetens far alaihi salatu wasallam. Så hans namn är antingen Muhammad eller Ahmed ibn Abdillah. Och han är från Fatimas barnbarn. Fatima bint Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma min walad al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhum. Han är från al-Hasan ibn Fatimas barnbarn. Så han är från Quraysh och från Ahlul Bayt, profetens familj sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir rahimahullah säger att al-Mahdi, han är Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani radiyallahu anhu. Så han är Muhammad ibn Abdullah al-Alawi, alltså från Alis barn, al-Fatimi från Fatimas barn, al-Hasani från Hassans barn. Och den enda beskrivningen som finns gällande hans utseende är att han är ajla al-jabha wa aqna al-anf. Yahamukallah. Ajla al-jabha betyder att han har en stor panna, eller att hårfästet är långt bak. Taib. Och aqna al-anf betyder att han har en smal och spetsig näsa som är krokig typ på mitten. Taib. Den är ganska lång, smal och spetsig och krokig på mitten. Det här vet vi om hans utseende. Vart kommer han att komma ifrån? Han kommer att komma från al-Mashriq, från öst. Då han nämns i en hadith från Thauban radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Yaqtatilu 'inda kanzikum thalatha." Tre stycken grupper kommer att strida vid eran skatt. Och det sägs senare att den här skatten är Ka'bas skatt. Så skatten vid den heliga moskén. Kulluhum ibn Khalifa. Alla dessa tre grupper, eller tre personer, är söner till en khalifa, till en ledare. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Men ingen av dem vinner eller får den här skatten. Thumma tatla rayat as-sud min qibla al-mashriq. Sen kommer de svarta fanorna från öst. Och de kommer att strida mot er. Qatlan lam yaqtulhu qawmun. Så som man aldrig stridit mot ett folk. Och så nämnde han någonting som Thauban inte kom ihåg. Och så sa han: om ni ser denna person så ska ni göra bay'a, en lojalitetsed till honom, även om ni skulle krypa över snö. Även om ni skulle behöva krypa över snö för att komma till honom, så ska ni gå till honom och svära en ed, lojalitetsed till honom. Om man hör om Mehdi att han har kommit, så ska man bege sig till honom och ansluta sig till honom och hans armé, även om man ska behöva krypa över snö. Och det här kan vara relevant för de som bor i länder där det finns snö, att man ska bege sig, även om man ska då gå eller cykla, eller hur man än ska komma till stället där han är, så ska man bege sig dit och ansluta sig till honom. Och så sades det i slutet på hadithen: فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. För han är Allahs khalifa al-Mahdi. Och just det här ordet فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ är inte autentiskt, det är svagt. Utan det enda som är autentiskt, det är hela hadithen: för han är al-Mahdi. Men ordet khalifat Allah är inkorrekt. Som Sheikhul Islam ibn Taymiyyah säger att Allah ta'ala har ingen khalifa, ställföreträdare på jorden. Och det är fel att översätta de här verserna som finns i Koranen till Allahs ställföreträdare. Allah behöver ingen som tar hand om saker och ting åt honom på jorden, utan Allah ta'ala tar hand om allting själv. Så Allah har ingen khalifa. Taib. utan den här att Allah har satt oss khulafa på jorden betyder att vi ärver makten, vi tar makten från varandra, från människorna. Man ärver makten och får makten av varandra. Taib. Och den här hadithen finns i Ibn Majah och andra. Och Ibn Kathir säger att den är autentisk och andra, Sheikh Albani också. Ibn Kathir säger i förklaringen här: meningen med eran skatt är skatten som finns vid Al-Kaaba. Vad finns det för skatt vid Al-Kaaba? Är det någon som vet? Vi har sagt det förut. Finns det en skatt där? Ja? Amin. Ja? Inte den svarta stenen. För de troende kanske det är en skatt, men... Ja?
Ja? Det finns en skatt under Kaaba. Efter den har tagit sönder så kommer det
finnas
en skatt
under. Det finns något mer. Alla, det är helt synligt. Va? Dörren. Vad är dörren gjord av? Massivt guld. En hel dörr, alltså. Jag vet inte hur många kilon det är. Ton, inte vet jag. Och det kanske kommer finnas andra saker. Det finns också, kommer komma en hadith, att de kommer ta även det här skynket som ligger över. För även, ni har ju sett det svarta skynket. Texten är skrivet i guld. Guldtråd. Det är också värt. Och det är världens finaste sida. De har en hel fabrik idag som tillverkar det här skynket. Man gör ett nytt skynke varje år. Det är också ett stort värde. Allah. Han säger att dessa tre khulafa kommer att strida om skatten. Och då kommer al-Mahdi att komma. Och han kommer komma från Mashriq, från öst. Inte från Sardab Samura. Så som de okunniga Rafida säger. Att han finns nu. Och de väntar på att han ska komma innan domedagen. Han säger det här är en slags hadayan wa qastun kabir min al-khudlan. Att de här människorna har blivit bedragna och lurade från Satan att tro på dessa saker. Shia, som heter Rafida, talar ofta om Mahdi. Att Mahdi ska komma. Men det är inte samma Mahdi som Ahlus Sunnah wal Jamaah tror på. Deras Mahdi, någon fantasi Mahdi som inte finns något bevis för. Och de tror att den här Mahdin har varit inlåst i ett berg i mer än 1000 år. Att han låstes in som pojke och kommer komma ut från det här berget, från Sardab i Samara, och att han kommer ha med sig den riktiga Koranen, den riktiga Koranen som Abu Bakr och Omar ville gömma från resten av umman enligt dem, för där i stod det att Ali skulle bestämma och att de, Abu Bakr och Omar, inte var bra. Men allt det här är lögner och fantasier som shaitan har uppenbarat för dem. Och han säger att det här som de tror på finns det inget bevis för från Koranen, från Sunna. Inte ens ett normalt intellekt kan tro på att en pojke har varit inlåst i en grotta i mer än 1000 år. Eller hur? Och fram till idag, vad jag har hört, så har de en häst. De har alltid en fin häst som står bunden framför grottan. Eller berget, som de säger att Mahdi ska använda. Och folk går dit till det här berget och står och skriker och gråter för att han ska komma ut. Och det här är sjuka saker som islam inte står för. Och han sa också, Ibn Kathir, att al-Mahdi kommer att få stöd, man kommer att då alliera sig med honom, med folket från öst kommer att ge honom seger och etablera hans styre. Och deras fanor kommer att vara svarta. Och svarta fanor är någonting som tyder på al-Waqar, alltså lugnhet kan man säga, någonting lugnt. För att profetens fana alaihissalam var svart och den kallades för al-iqab al-aqab. Så Mahdis armé kommer att ha svarta fanor. Och det här tillbaka visar också vad vissa människor försökte säga, att talibanerna är de som har svarta fanor. Det här stämmer inte heller, utan eller att då Mahdi ska vara från talibanerna, för de har också svarta fanor. Allahu alam. Det låter väldigt ba'id, väldigt långt bort. För att Mahdi är från Ahlus Sunnah wal Jamaah, till skillnad från många av talibanerna. Typ. Så meningen då är att Mehdi, han säger den pris lovade Mehdi som är lovad innan domedagen kommer att komma från öst och man kommer att svära en lojalitetsed till honom vid Al-Kaaba som vissa hadither tyder på. Så var kommer folk att alliera sig med honom och göra bay'a till honom vid Kaaba? Det är en annan punkt också. Sen går vi in på beviset från sunna på att han ska komma. Det har kommit många autentiska hadither på att al-Mahdi ska komma. Och dessa hadither har nått gränsen av tawatur. Och tawatur inom hadith betyder att haditherna är berättade från så många källor att de omöjligt kan vara lugn. Hänger ni med? Om en hadith berättas av otroligt många sahaba med jättemånga berättarkedjor, då säger man att hadithen är mutawatir. Det är någonting som man måste tro på då. Och haditherna som bevisar att Mehdi ska komma nämner antingen honom direkt eller indirekt. Alltså med namn eller med beskrivning. Att en man ska komma och göra si och så. Eller att El Mehdi ska komma och göra si och så. Och vissa har samlat dessa hadither i en magisters avhandling. Och de nämner att de är otroligt många. Vi ska nämna här. Om man samlar alla hadither och athar från sahaba så är de sitta wa thalathuna wa thalatumia. 336 stycken hadither och athar från salaf. Eller hadither. 336 hadither och 11 stycken athar. Ja. Och från dessa är 32 stycken hadither autentiska. Hassan eller Sahih. Och 11 stycken athar. Från dessa 336 hadither och athar. Och de som nämner Mehdi vid namn är 9 stycken. Och 6 stycken athar. Och resten av dem är underförstådda att det är han som menas. Och dessa hadither är autentiska enligt jättemånga av de lärda. Som Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim och många andra från de lärda. Ibn Kathir också. Den första hadithen vi ska ta här är en hadith som berättas av Abu Sa'id radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: i slutet av denna värld kommer en man till min umma som heter al-Mahdi. Allah kommer att låta det regna för honom. Och jorden kommer att växa. Och han kommer att ge pengar, sa han. Han kommer att ge pengar då rättvist. Och det kommer bli mycket betesdjur. Och umman kommer att bli stark. Han kommer att leva 7 eller 8 år. Och då inte 7-8 år som pojke, utan hans styre kommer vara i 7-8 år. Och denna hadith finns i Al-Mustadrak av Al-Hakim och den är autentisk. Och det berättas också från Abu Sa'id radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ubashshirukum bil Mahdi." Jag ger er glädjebudskapet av al-Mahdi. Han kommer att sändas. Han kommer att komma i en tid då folket är oense, då det är mycket jordbävningar. Han kommer att fylla jorden med rättvisa, så som den tidigare var fylld med orättvisa. De i himlen kommer att vara nöjda med honom och de på jorden kommer att vara nöjda med honom. Han kommer att dela ut pengar, sa han. Och då så sa en man: vad betyder sahahan? Han sa att han ger alla människor lika mycket. Och sen sa han: och Allah Ta'ala kommer att fylla hjärtorna, eller hjärtan från Ummas Muhammed med rikedom. Och de kommer, hans rättvisa kommer att omfatta alla. Tills det att man kommer ropa ut till folket. Den som vill ha pengar kommer att ta. Och ingen från folket kommer att ställa sig upp förutom en enda man. Som kommer till mannen som delar ut pengar. Och han säger, El-Mehdi har sagt att du ska ge mig pengar. Och då så säger mannen, alltså det betyder typ skrapa åt dig, ta så mycket du kan liksom. Och mannen tar massa pengar. Och sen när han har tagit pengarna så ångrar han sig. Och han sa, jag har sannolikt varit girig. Och då vill han lämna tillbaka pengarna. Men han får inte lämna tillbaka dem. Och det kommer ses till honom, vi tar inte tillbaka någonting som vi har gett. Och så här kommer det vara i 7 år. Eller 8 år. Eller 9 år. Och sen finns det inget gott kvar i livet. ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الْحَيَا بَعْدَهُ. Sen finns det inget gott kvar i att leva. Och denna hadith finns berättad av Ahmed och Tirmidhi också. Och det här bevisar att efter Mehdi kommer det bli mycket ondska och fitna, mycket prövningar. Från Ali radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, El-Mahdi minna ahl al-bayt yuslihuhu Allah fi layla. El-Mahdi är från oss ahl al-bayt. Allah kommer att korrigera honom på en natt. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed, och Ahmed Shakir och Sheikh Albani säger att den är autentisk. Och Ibn Kathir säger, vad menas med att Allah kommer att tillrättavisa honom på en natt? Eller att typ korrigera honom på en natt? Jo, han säger, Allah kommer att förlåta honom och ge honom tawfiq, framgång, och inspirera honom, ilham, och vägleda honom efter det att han inte varit i detta tillstånd. Och Sheikh Albani rahimahullah la till efter detta i hans bok om Dajjal, att Allah Ta'ala kommer att inspirera honom till att leda och styra över muslimerna. Inte att han tidigare har varit en syndare och sen att Allah Ta'ala förlät honom och gjorde honom till en bra människa över en natt. Han säger, det är mer passande att personen var bra, men att han fick den inspirationen så att han skulle klara av att bli en ledare för muslimerna under en natt. Inte att han har varit en fasik, en stor syndare, och sen har Allah Ta'ala ändrat på honom över en natt. Men det är inte heller omöjligt. Allah alam. Men det är det som här nämns. Från Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, El-Mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anf. Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam, han sa, Mahdi är från mig. Han har en stor panna och en lång och smal näsa som då är krokig på mitten. Han kommer att fylla jorden med rättvisa, adlen och qistan, så som den tidigare var fylld med orättvisa. Och han kommer att styra i 7 år. Och här finns en viktig punkt som vissa av de lärda säger, som också bevisar att Mahdi är från Ahlul Sunna wal Jama'a, att han inte är från Shia eller från Ahlul Bid'a, att han kommer att fylla jorden med rättvisa. Och bid'a är inte från rättvisa. Att förbanna sahaba är inte från rättvisa. Det är zulm. Det är förtryck. Så i det här finns det ett bevis på att El-Mahdi inte är från Ahlul Bid'a, utan han är från Ahlul Sunna. På den korrekta aqidan. Från Umm Salama radiyallahu anha, hon sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, El-Mahdi är från min avkomma. Han är från Fatimas barn. Och denna hadith finns i Abi Dawud, och Albani säger att den är autentisk. Från Jabir radiyallahu anhu, så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa, Isa ibn Maryam kommer att komma ner och han kommer att säga till deras ledare som heter Mahdi. Nej, eller då när Isa kommer ner kommer muslimernas ledare som heter Mahdi att säga, kom och led oss i bönen. Och då kommer Isa att säga, nej, Ni är ledare över varandra. Någonting som Allah har ärat denna umma med. Och Ibn al-Qayyim säger att den här hadithen är autentisk. Och från Abu Sa'id radiyallahu anhu så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: han är från oss den som kommer att leda Isa ibn Maryam i bönen. Alltså Isa ibn Maryam kommer att be bakom denna person. Och denna hadith är även autentisk. Från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, han sa: la tadhhab أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي. Denna värld kommer inte att försvinna tills det att en person från araberna, från Ahlul Bayt, kommer att äga eller kommer att styra. Hans namn är överens med mitt namn, eller hans namn är samma som mitt namn, och hans faders namn samma som min faders namn, i en annan riwaya. Och denna hadith finns också i Abi Dawud, och den är också autentisk. Sen har det också nämnts lite hadither i Bukhari och i Muslim som handlar om Mahdi, men som inte nämner hans namn, alltså indirekt. Men det är Mahdi som här menas med haditherna. Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Hur ska ni vara då ibn Maryam, alltså Isa ibn Maryam, kommer ner och er imam är från er? Och det här förklaras av hadithen som vi sa innan, att det är Mahdi. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa: la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haq zahirina ila yawm al-qiyamah. Det kommer alltid finnas en grupp från min umma som strider och kämpar för sanningen, och de är tydliga på detta fram till domedagen. Och så sa han: och Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam kommer att komma ner, och deras amir, alltså muslimernas amir, kommer att säga: ta'al salli lana, kom och be för oss, eller be som ledare för oss. Och då kommer han att säga: la inna ba'dukum ala ba'din imra, nej, ni är ledare över varandra, någonting som Allah har ärat denna umma med. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och från Jabir radiyallahu anhu så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: yakunu fi akhir ummati khalifatun yuhfi al-mala hathiyan la ya'udduhu 'adda aw 'adada. Att det kommer komma en khalifa i slutet på denna umma som kommer att ge ut pengar eller rikedomar utan att räkna. Alltså han kommer inte bry sig, han kommer bara ge av de rikedomar som han har, eller som muslimerna har. Och då frågade man en av de som berättar hadith, de i kedjan på hadithen. Man frågade Abi Nadra och Abi al-Ala: är den här personen Umar ibn Abdul Aziz? Han sa nej. Alltså, det är någon annan. Och vad vi vet att det är Mahdi. För att man kan ju tro att det var Umar ibn Abdul Aziz, för han delade också ut pengar rättvist utan att bry sig. Och på hans tid fanns det inte heller mycket fattigdom. Så dessa hadither som vi nämnde tyder på två saker. Det första, att hans tid kommer vara under den tiden då Allah Ta'ala kommer sända ner Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Och att Mahdi då kommer vara ledare över muslimerna. Och att när han då ska be över muslim, som ledare för muslimerna, och Isa alayhi salam då kommer ner, så kommer man att be honom leda bönen. Men han säger då nej, vilket tyder på hur god denna amir är, att en profet, Isa alayhi salam, ber bakom honom och låter honom vara ledare. Eller hur? Det tyder på att han är god. För den principen som vi har är att man inte ska välja imam förutom att han är en bra person i hans religion och hans akida. Så som vi sa, det här var några av alla de många hadither som har nämnts, och dessa hadither är mutawatira. De är, går absolut inte att ifrågasätta, utan de är autentiska. Och därför nämns det ibland i böckerna av aqida, trosuppfattning hos Ahl Sunnah wal Jamaa, att man ska tro på Dajjal och El Mahdi och så vidare, för att Ahlul Bidda förnekar dessa hadither eller förvränger dessa hadither. Och ett exempel på detta är Al-Ajurri, som levde väldigt tidigt, som dog 363 hijri. Han har en känd bok som heter Sharia, som handlar om aqida. Han säger där: وَقَدْ تَوَاتَرَتَ الْأَخْبَارُ وَاسْتَفَادَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِكْرِ الْمَهْدِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. Haditherna är otroligt många, alltså de är tawatur, från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som nämner al-Mahdi och att han är från Ahlul Bayt. Wa annahu yamlik sab'u sinin, och att han kommer att styra i 7 år, och att han kommer att fylla jorden med rättvisa, och att Isa alaihi salam kommer att komma och hjälpa honom för att strida mot Dajjal, och att han kommer att leda folket till bönen, och att Isa kommer att be bakom honom. Så han och Isa kommer då att leva samtidigt och vara i samma armé. Många böcker har, många ulema har också skrivit böcker om al-Mahdi, som är Suyuti och Abu Bakr ibn Abi Khaythama ibn Kifir. Fast vissa av de här böckerna finns inte, de är försvunna. Men haditherna är i alla fall bevarade. Och det finns många andra som också, det nämns 9 stycken böcker. Och sen finns det, som alltid nästan, folk som förnekar al-Mahdi, Ahlul Bidda, folket av innovation, säger att det här ska vi inte tro på, det här är inte logiskt och så vidare, och det här är någonting som vi starkt fördömer, utan hadithen är autentiska och man måste tro på dem. Det kommer komma en person som heter Mahdi, och det här är ingenting som behöver förnekas. Och det spelar ingen roll om personen som har förnekat det är känd, som till exempel Ibn Khaldun, som har den kända boken om historia. Det finns till och med översatt på svenska, hans bok. Icke-muslimer har översatt den. Det är en känd historiebok. Han har en historiebok om araber och al-ajam, alltså europeer, och andra människor. Så det kan vara intressant att läsa. Han skriver om vikingarna och sånt, ur ett sånt perspektiv. Men i förordet där så förnekar han al-Mahdi. Eller han säger att de flesta haditherna är inte fria från kritik. Och även det här ordet är inte fria från kritik tyder inte på att han säger att alla är inte autentiska. Men vissa säger att typ han säger att de inte är autentiska, då ska vi inte tro på dem. För det första så är han inte någon som är insatt i hadith. Han är ingen muhaddith. Han är en historiker. Och han var kunnig i fiqh, men han är ingen muhaddith, en person som är kunnig i hadith. Så vad han säger om haditherna betyder faktiskt ingenting alls. Det är helt betydelselöst, även om han var en stor person. För han är inte kunnig i hadith. Och folk som är kunnigare än honom säger att haditherna är autentiska. Och som ni har hört så har de nämnts från otroligt många källor. Och till och med i Bukhari och i Muslim. Så man ska inte förneka dem. Och det finns även folk idag, författare, som har försökt att förneka dessa hadither. Och haditherna om Dajjal och så vidare. Och allt det här är bid'a. Och man ska då akta sig för detta. Och det var detta som vi hade att säga idag. Och vi vill inte gå in på Dajjal, för det är ett väldigt djupt ämne. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.